Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Under vissa av de här riksdagarna som ju kunde vara rätt stormiga mot slutet av Gustav den tredjes allt för korta liv, så säger man att varje riksdagsledamot ur bondeståndet hade en personlig polisspion som följde vederbörande genom hela staden och såg till att, ja, att allt som personen i fråga sa som kunde anses vara av vikt kunde användas för kronan på ett eller annat sätt. Det rapporterades vidare till polismästaren som rapporterade direkt till kungen.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Rätten att förfoga över hemlig kunskap var länge ett furstligt privilegium och privatlivet är historiskt sett en ny företeelse, väsentligt både yngre och bräckligare än de hemliga övervakningssystemen. Övervakningen har utvecklats i takt med hur kommunikationstekniken har utvecklats. Först ut var brevspionaget, för att med tiden utsträckas till övervakning av kommunikation via telegraf och senare telefoni. Verklig massövervakning kom först med masskommunikationen under första världskriget.
Andreas Marklund är historiker och forskningschef vid Enigma, museum för post, tele och kommunikation i Köpenhamn. Och han är aktuell med boken Övervakningens historia, från svarta kabinett till digital massövervakning. Välkommen!
Tack så mycket. Härligt att vara här.
Ja, nu är det ju så lustigt idag att du sitter i den vanliga studion där jag brukar vara i Lund och jag sitter hemma i Stockholm som vanligt. Men jag tror med tanke på din profession så tror jag att vi ska klara det här, eller vad säger du?
Ja, om det inte är en massa essentiella stavelser som blir uppsnappade på vägen. Vilket gör att det låter som om jag pratar norrländska istället för skånska.
Vi kommer ju avhandla en ganska lång period, ända från 1500-talet fram till andra världskriget egentligen. Men jag tänkte ändå börja lite mer modernt, liksom utgångspunkten här. Så att, när kan man första gången i historien notera en systematisk övervakning av medborgarna från statsmakternas sida?
Ja, det beror på vad du menar med systematisk. Och naturligtvis också vad du menar med övervakning. Jag menar ju att massövervakning, alltså den massövervakning som vi fortfarande än i våra dagar lever under och kanske lider under, den är ju naturligtvis något som kommer med första världskriget. Alltså första världskriget är ju den stora game changern i övervakningens historia som gör att vi får de här massövervakningssystemen som går fokuserar på, vad ska man säga, de stora massornas kommunikation och de stora massornas uppförande. Från en övervakning som har varit mer ad hoc och mer målinriktad, alltså mot specifika grupper, specifika individer. Men alltså det kommer med upptäckten av massorna som samhälleligt fenomen. Och naturligtvis också i samband med att vi får den här närmast konstanta säkerhetspolitiska kris som vi har befunnit oss i Europa sedan 1914, som de här moderna massövervakningssystemen som är systematiska börjar ta form. Så 1914 är svaret på din fråga.
Det blir väldigt tydligt när man läser din bok att allting hänger samman med liksom den övriga samhällsutvecklingen. Men det här är ju en process ända från 1500-talet och framåt egentligen. Finns det någon mönster när statsmakterna faktiskt utökar övervakningen?
Ja, men det är ofta i samband med de här kriserna. I samband med säkerhetspolitiska kriser i första hand så har de här systemen en tendens att expandera. Och det är väldigt ovanligt, särskilt då i den moderna historien, alltså efter post-1914, alltså efter 1914, så är det ytterligt ovanligt att de här övervakningssystemen faktiskt avvecklas. Utan det som utkristalliseras under krisår som någon slags extraordinära krisåtgärder för att lösa en extraordinär krissituation, det blir liksom standard procedure. Och börjar användas till att lösa andra typer av samhällsproblem. Alltså om vi tar första världskriget som exempel, så införs ju de här massövervakningssystemen, som inte minst då, det jag studerar är framförallt kommunikationsövervakning. Alltså idag internetövervakning, under första världskriget då telegrafi och post och telefonorienterad övervakning. Det infördes ju som en form av kontraspionage. Alltså det var konsekvenser av den här spionfebern som grasserade hela Europa under början av första världskriget. Men utvecklades successivt under kriget till en mer kontrarevolutionär antikommunistisk övervakning. Alltså ryska revolutionen kom i 1917. Och i den formen så hänger ju de här övervakningssystemen kvar även under mellankrigstiden.
Det känns som att statsmakten hela tiden kan hitta en anledning varför man ska övervaka folk. Men om vi ändå ska börja där, det börjar naturligtvis ännu tidigare. Men jag tänker att vi börjar ändå med Elisabeth den första och hennes första sekreterare, Francis Walsingham. På vilket sätt byggde han upp övervakning av man kanske inte ska prata om medborgare på 1500-talet.
Ja, det är mer undersåtta, va?
Ja.
Alltså, den här Walsingham, han är en helt fantastisk men också ganska skrämmande karaktär. Elizabeth kallade honom för den engelska statens måne, eftersom han liksom kastade sitt bleka sken över allt det som försiggick i kungarikets skuggor. Och han byggde ju upp då som första sekreterare, principal secretary, senare blev han då secretary of state. Och det är en titel som hänger sig fast, väldigt fin titel. I egenskap av statssekreterare så byggde han upp ett ganska komplext nätverk som hade då till syfte att försvara Elizabeths person och den engelska staten. Det var ju närmast synonymt. Genom att, det var väl två grejer framförallt han jobbade med. Det skulle han ju försvara, skydda drottningens och statens hemligheter mot insyn utifrån. Alltså bygga någon slags svär av tystnad och obegriplighet runt statens innersta hemligheter. Dessutom skulle han då hela tiden se till att staten hölls informerad om alla andra hemligheter i riket. Alltså att statens ögon och öron skulle tränga in i de hemligheter som florerade i England och runt omkring det engelska kungariket. Eftersom där i varje hemlighet i princip kunde finnas en konspiration mot kronan eller majestätsbespottelse. Och han jobbade med ett väldigt, vad ska man säga, en komplex apparat. Alltså det var mutor och det var giftmord och det var knivmord och så vidare. Och personövervakning naturligtvis. Men hans viktigaste metod, som är lite bortglömd idag och som man sällan ser gestaltad på film, det var ju brevövervakning. Alltså han uppsnappade folks brev, eller han hade folk som gjorde det åt honom. Och framförallt då skriftliga informationsflöden mellan diverse katolska potentater och katolska adelsfamiljer i England, i och omkring England. Eftersom ju Elizabeth i egenskap av protestantisk potentat var i grav konflikt med påvedömet i Rom. Walsinghams jobb var inte minst att hela tiden arbeta proaktivt gentemot det katolska hotet, som både var ett yttre och i högsta grad även ett inre hot. Inte minst när man håller koll på informationskanalerna i riket.
Ja. Men på den här tiden, du sa att det var framförallt adelsmännen han bevakade då, för vanligt folk kanske inte skrev så många brev till varandra.
Nej, men det var i första hand de som efterlämnade då ett text- och skriftbaserat informationsfotspår, alltså informational footprint, som infångades i de här näten på den tiden. Det här var ju som sagt var innan upptäckten av massorna som är samhälleligt fenomen. Som vanliga människors muntliga kommunikation passerade ju i normala fall i allt väsentligt obemärkt även på den tiden. Såvida man inte då ställde sig i spetsen för ett bondeuppror eller ställde sig, du vet, på torget eller något sånt och sa något som kan uttryckas som majestätsbespottelse eller någonting åt det hållet. Naturligtvis, alltså, om man verkligen upptäcktes av statsmakten så var det nog inte speciellt roligt. Men alltså, det var klart mer ad hoc. Och det tidigmoderna övervakningssamhälle som Walsingham då representerar var ju tämligen ytligt och riktade sig i första hand mot den skrivkunniga eliten.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vad kan vi lära oss av den här historien där Walsingham avslöjar den här mordkomplotten mot Elisabeth den första, där Maria Stuart är med och ska mörda Elisabeth den första? Vad kan vi lära oss om den här övervakningen och metoden och hur det fungerade om vi går ner i den historien?
Ja. Ja, men alltså det är den här Babington-komplotten ju, där Walsingham använde sig av brevspionage till att hålla koll på informationskanalerna till och från den inspärrade drottningen.
Ja, för hon sitter inspärrad på Elisabeth den förstas initiativ.
Ja, precis. Hon har ju flytt till England på grund av ett besvärligt uppror. Och sen har hon då spärrats in och hon sitter i olika slottsfängelser under en längre period faktiskt, och betraktas då som en livslevande säkerhetsrisk av inte minst av Sir Francis Walsingham, mycket på grund av att hon är ju nära släkt med Elizabeth och kungafamiljen.
Men ändå katolik,
vilket ju många då som anser att, som många då som bekänner sig till en gamla religion, tycker att hon är ju den rättmätiga regenten. Och Walsingham, hon är ju lite grann, vad ska man säga, spindeln i nätet för de här katolska nätverken i England. Och det är Walsingham ytterst väl medveten om. Så han håller ju koll på skrittströmmarna till och från henne.
Men inte det här hemliga brevströmmar? Det är väl inte någon vanligt postverk här som...
Alltså, i och för sig så har det ju redan utvecklats ett rudimentärt postverk i England. Det gör det ju redan under Henrik den åttonde. Han får ju en Master of the King's Posts. Men det här är då meddelanden som skickas då via hemliga kanaler. Det är inte minst då det franska sändebudet i England, den franska ambassadören skulle vi säga idag. Hans diplomatresidens, hans hus, fungerar som en slags samordningskanal för kommunikationen mellan de här katolska nätverken och den inspärrade drottningen. Och det vet Walsingham. Han håller ögonen på de breven. Han vet att den här ambassadören smugglar statsfientlig kommunikation, men han låter det pågå eftersom det är en viktig informationskanal för den brittiska eller engelska staten. Och det är också ett konstant fenomen i övervakningens historia, liksom att de här farliga kommunikationskanalerna, det finns ofta ett intresse i att hålla dem vid liv eftersom de utgör en viktig underrättelsekälla för de aktörer som arbetar för statens säkerhet. Går man in och gör någonting som stoppar de här kommunikationsflödena, då hittar de här aktörerna andra kommunikationskanaler, så måste man börja om från början.
Walsingham bevakar då de här komplottmännen Ja. Men hur gör de för att skydda sig mot den här övervakningen?
Det är det som är så intressant. Och här har vi en evergreen i övervakningens historia. Det är att de krypterar ju naturligtvis sin kommunikation. Alltså övervakningens historia är ju närmast en konstant katt-och-råttor-lek mellan övervakarna och de övervakade. Det här med kryptering av kommunikation är ett konstant återvändande vapen mot de övervakande aktörerna. Och de här katolska konspiratörerna, de använder sig av olika typer av brevskiffer och brevkoder.
Men det är inte några särskilt avancerade krypton, eller?
Det beror på vad man menar med avancerade krypton. Det var liksom olika grader. Alltså det fanns ju ganska enkla koder som vi idag kallar för Caesar-koder, som användes redan då av Julius Caesar, där man helt enkelt försökt bokstäverna 4-5 steg åt höger, så att A blev D till exempel och så vidare. Närmast någon slags gröngölings-kalanka-koder. Men det fanns ganska avancerade saker där man använde sig av två parallella kodalfabet, och de måste ha tillgång till någon slags kodnyckel för att överhuvudtaget kunna knäcka dem. Samtidigt fanns det då hela tiden, alltså när katarottläkaren är konstant, det fanns också kodknäckare. Kryptoanalytiker som jobbade åt de här övervakarna. Alltså det var inte Walsinghams starka sida personligen, men hade en snubbe som satt bara, alltså som hade det så här kryptohjärna som man säger i den branschen, som fick liksom de här det andra människor såg kaos och bokstäver, så såg han mönster och system och kunde då genom det man kallar för frekvensanalys se vilka tecken upptäcker, alltså vilka typer av tecken är mest högfrekventa i det här mystiska alfabetet. Det är den där märkliga grejen. Skulle det kunna vara till exempel ett E? Det är en väldigt vanlig bokstav i det engelska alfabetet. Ja, vi satsar på att det är E. Får vi då kan vi få mening ut ur den texten? Och den där typen av metoder använder man sig av. Och så ledes så lyckades man då faktiskt kryptera ett antal väldigt komprometterande brev till och från Maria Stuart.
Ja.
Där det framgick att hon var då insyltad i en konspiration mot drottningens liv. Och det användes då till att, alltså som bevismaterial mot henne och de här konspiratörerna. Vilket var det som då ledde till att hon senare då blev avrättad.
Ja, även Maria Stuart avrättas.
Ja, precis. Med de här uppsnappade breven som uppsnappade och även då dekrypterade breven som bevismaterial.
Men kan man säga att Walsinghams organisation här fick den på något sätt stå mall då för andra statsmakter, eller utvecklades det här parallellt på olika ställen i Europa och världen?
Ja, med, alltså det här, alla stater, alla renässansfurstar av rang hade ju en statssekreterarliknande filur vid sin sida. Alltså vi kan kanske dra paralleller till den här Göran Persson i svensk historia, numera då Göran med J. Alltså Erik den 14:s lede grå eminens. Men alltså det fanns ju även andra, det fanns ju en renässanspåve som heter Sixtus den 5:e. Vilket är ett fantastiskt namn. Han var Elisabeths ärkefiende och han sa någon gång att man måste ha en statssekreterare för att klara sig i det här politiska spelet. Och det är statssekreterarens uppgift att ha sett allt, att ha läst allt och att ha hört allt, men att säga intet. Alltså en master of secrets.
Men visst, du nämner ju i din bok även svenska exempel här från den här från 1500-talet. Det var väl just där man snappar upp brevkommunikation mellan upproriska adelsmän.
Ja, det förekom i nästan alla länder. Alltså det här med att man snappade upp meddelanden för att hålla koll på konspirationer och potentiella uppror och så vidare. Så det finns ju flera exempel i Gustav Vasas krönika till exempel. Och alltså, även om vi går längre tillbaka i historien, även från romersk tid finns det exempel på uppsnappade brev som används för att hålla koll på vad som pågår där ute i riket. Men det här blir ju mer systematiskt successivt under renässansen och den efterföljande tidig moderna perioden. Alltså, du pratar om det här med förebilder. Det övervakningssystem som verkligen blir stilbildande, om man kan använda det uttrycket, det är ju det franska. Alltså det är ju Frankrike som det är under kardinal Richelieus tid som då någon slags statssekreterare gråminens. Nu vi hoppar till det tidiga 1600-talet. Alltså vi talar allt väsentligt om de tre musketörernas tidsålder. Tiden just innan solkungen och Ludvig den 14. Där utvecklas någonting som börjar kallas för cabinets noirs, alltså svarta kabinett. Och det var i allt väsentligt en slags statligt sanktionerade brevöppningscentraler som placerades vid nåderna i de europeiska postnätverken. Det är under 1500- och 1600-talet som vi börjar få så här statliga postmonopol. Och det används ju inte bara till att befordra kommunikation utan även till att uppsnappa kommunikation. Det använde ju den franska kungen i högsta grad dels för att hålla koll på potentater i närområdet, tyska kejsaren och så vidare. Men också till att liksom kväsa hugenotter och uppstudsiga lokala makteliter och kyrkliga dignitärer. Vi befinner oss fortfarande i en fas i historien då det är fortfarande en stark maktkamp mellan förstemakten, centralmakten och de här gamla medeltida makteliterna kring kyrkan och de jordägande adelsfamiljerna. Och i den maktkampen så blir övervakning, informationskrigföring och uppsnappade brev ett väldigt, väldigt viktigt verktyg. Och där är det de här svarta kabinetten som gör det här på systematiskt sätt.
Hur funkade det i praktiken då, själva övervakningen?
Ja, men det var ju i högsta grad att man är liksom man öppnade och man bröt upp och tjuvläste och dekrypterade brev. Och sen förslöt man dem igen. För det var ju väldigt viktigt, apropå det vi pratade om tidigare, att brevskrivarna inte fattade misstanke om att de var övervakade. Så det var ju ganska avancerade kemiska laboratorier kopplade till de här svarta kabinetten. Plus att det var kodknäckare, det var massor av skrivare. Folk som var experter på att öppna brev utan att det märktes, och folk som inte minst var experter på att återförsluta de här breven och göra sigillförfalskningar och grejer. Så att inte de här informationskanalerna skulle sina. För det gjorde de ju om brevskrivarna insåg att det är någon där ute som läser min post.
Men visst började befolkningen känna av den här övervakningen på olika sätt, eller?
Absolut. Alltså, man ser att folk som var in the loop, särskilt på 1700-talet, där det här blivit ännu mer systematiserat. De använder sig av mängder av olika tjuvknep för att få fram sin hemliga kommunikation i förtrolig form till mottagaren. Man var medveten om att de här svarta kabinetten existerade. Man skrev alltid utifrån den teoretiska risken att det var en fientlig grannstat som läste med på vägen. Så man kunde använda sig av personliga brevkurirer naturligtvis. Man kunde använda sig av tecknamn. Man kunde smussla in sina egna brev i någon annans post i skydd av någon annans brevsigill. Det gjorde till exempel Magnus Stenbock när han var krigsfånge i Köpenhamn under Stora Nordiska kriget. Alltså han smugglade ut mängder av brev via det franska sändebudet. Frankrike var ju Sveriges allierade då. Monsieur Poussin. Han fick in en massa brev som fick de invikta i Poussins diplomatpost, skyddade av hans diplomatiska sigill. Och så skickades de till Stockholm eller till andra delar av Europa. Dessutom så förekom osynligt bläck. Det flödar i enorma mängder som någon slags subversiv undertext till övervakningens historia genom min framställning. Osynligt bräck som också kunde stinka ganska mycket, för det kunde ju både vara citronsaft och urin och andra oheliga substanser som grädes fram. Och sen var det ju mycket vanligare än vad vi fattar idag att man använder sig av brevskiffer och brevkoder. Alltså det här med krypterade besked, det är inte någonting som kommer med den digitala tidsåldern. Särskilt vad gäller den statliga korrespondensen naturligtvis, alltså det här med diplomatpost. För de som var in the know, så de visste om att det fanns typer som Walsingham och de här svarta kabinetten som agerade där ute i skogen. Det var en del av spelets regler.
Jag tänkte vi kan återkomma där till Stenbock. Han smugglade ut, men det fanns väl någon där på andra sidan som egentligen hade full koll på Stenbocks kommunikation utåt, eller hur?
Ja. Alltså det är en jätteläskig historia tycker jag. För det visar sig att när Stenbock var krigsfånge där i Köpenhamn under slutfasen av Stora Nordiska kriget, så fick han ju rätt att kommunicera med omvärlden öppet. Det var då post som man visste blev censurerad av danska myndigheter. Men han använde sig också av informella kommunikationskanaler och han var väldigt listig på det sättet. Alltså han fick ju meddelanden som smugglades in och ut ur hans fängelse som omslagspapper runt sockertoppar och sådana där grejer. Men varenda meddelande som jag har förstått saker som gick in eller ut ur Stenbocks fängelse lästes av danskarna. För de hade antingen, den enväldige danske kungen Fredrik den fjärde hade satt då sin bästa spion på saken. En nästan så Gollum-aktig figur som tassade omkring det i skuggorna som kallade sig Christian Erlund. Som hade handplockat sig kungen för att han var expert på att kopiera folks handstilar. Så många av de brev som skickades från Köpenhamn till exempel Svenska riksrådet eller Karl XII. Det var brev där Erlund hade kopierat Stenbocks handstil och plockat ut allt som kunde vara komprometterande för danskarna. Alltså Stenbock, nu ska vi vara ärliga, Stenbock spionerade på danskarna. Han hade tjänstefolk som gick omkring och kollade var kanonerna var placerade och sånt där. Allt sånt där plockades ut. Ett relativt oskyldigt brev skickades iväg, men som då innehöll uppgifter som, vad heter det, Erlund kunde använda till dansk fördel. Alltså frågor som då kunde göra att den svenska mottagande sidan lämnade ut komprometterande uppgifter om svenska förhållanden som sen gick tillbaka till Danmark. Och det kopierades brevet igen innan det gick in till Stenbock. Så det fanns en extern spindel i nätet som kontrollerade den här korrespondensen fullständigt medan Stenbock satt där inne i sin cell. Det är en förfärlig historia.
Det är ganska tragisk historia. Han dog tragisk. Väl där i fångenskapen också?
Det gjorde han ju. När han insåg, alltså, vi har inte sett obduktionsrapporten förstås, men alltså, jag tror det var en kraftigt bidragande orsak, den här, det försmädliga i att han insåg att hela hans personliga korrespondens hade blivit uppsnappad och genomläst av danskarna. Plus att den ju användes i en sån här propagandaskrift, alltså de gottigaste bitarna där han kallade den danska hunden för en tjuv och lögnare. Det är ganska allvarliga saker att säga om en enväldig kung. För en man av ära, vilket ju Stenbock var. Det publicerades ju på tyska, franska och latin som en del av det propagandakriget. Och jag tror liksom när det kom ungefär, så det var verkligen en chock för den här ytterst äresmedvetna fången. Och bidrog till att han dog relativt ung. Alltså han var ju 52 år gammal när han somnade in där i fängelsecellen.
Det finns hela tiden ett mänskligt pris att betala för den här övervakningen.
Alltid.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Om vi hoppar fram lite några år framåt till Gustav III i Sverige.
Ja.
För det har man ju själv när man har läst litteraturen så där, fått för sig att han hade han ett stort spionnät eller var det som vilken kung som helst?
Nej, men absolut inte. Han hade faktiskt ett ganska fint polisspionsystem som byggdes upp återigen efter fransk förebild under 1700-talet. I Frankrike hade man redan i slutet av 1600-talet reformerat polismakten så att den började utvecklas från en ren ordningsmakt som höll koll på, du vet, stadens gator och stoppade fyllbultar och så vidare och höll rent, till en polismakt som skulle arbeta för att säkra liksom statsmakten, alltså arbeta för statens säkerhet. Den typen av polismetoder blir också en förebild för många europeiska stater under 1700-talet, då många av de här storstäderna ju växer och blir ganska svårkontrollerade, och naturligtvis också hotbilden mot statsmakten blir mer och mer komplex med revolutionära strömningar och så vidare. Och det användes ju Gustav III av i högsta grad. Alltså han som inför polismästarämbetet till exempel i Sverige och kungliga poliskammaren.
Men hur finmaskigt var det här spionnätverket då?
Det ska vara överdrivet att kalla det för 1700-talets utgåva av Stasi. Det täckte till att börja med inte hela Sverige, utan det var i första hand koncentrerat till kungliga huvudstaden där du befinner dig. Och det var naturligtvis i första hand den politiska eliten och de som rörde sig omkring Sveriges riksdag. Alltså i den mån bönder övervakades, det hände, så var det böndernas riksdagsledamöter under riksdagarna som de här polisspionerna sattes igång. Men då under de här, det var ju också så här i vissa perioder, alltså under riksdagarna till exempel, så växte det här nätet och blev ganska omfattande. Under vissa av de här riksdagarna som ju kunde vara rätt stormiga, mot slutet av Gustav III:s allt för korta liv, så säger man att varje riksdagsledamot ur bondeståndet hade en personlig polisspion som följde vederbörande genom hela staden och såg till att allt som personen i fråga sa som kunde anses vara av vikt kunde användas för kronan på ett eller annat sätt. Det rapporterades vidare till polismästaren som rapporterade direkt till kungen i slutet. I början gick polismästaren via överståthållaren som då kunde ge utdrag till kungen. Men i slutet av sin regentperiod var Gustav III faktiskt personligt involverad i den här övervakningen på grund av att ju mängden adelskonspirationer växte. Och mottog då personliga rapporter dagligen från polismästaren. Sen kan man diskutera hur effektiv den här polisövervakningen var med tanke på hur det gick för stackars Gustav III.
Ja, inte särskilt effektiv uppenbar. Men när börjar man... När uppstod tankarna på privatlivets okränkbarhet egentligen?
Ja, men det är ju omkring samma tid. Alltså det är här under 1700-talet som man börjar, alltså som en del av upplysningsfilosofin, börjar prata om att det här med rätten att dra sig undan, att odla sina egna tankar och åsikter, att den är sakrosankt. Alltså det har även förekommit tankar tidigare, har jag sett. Alltså jag har till exempel hittat en skrift av Martin Luther där han beklagar sig över att hertig Georg den skäggige har uppsnappat hans brev. Och han menar då att han drar paralleller till Guds budord och menar att det här är som stöld, det är som att stjäla, du ska lika stjäla. Och du har begått en dödssynd och det här kommer att stå dig emot på domens dag. Men han säger något om att stjäla en persons brev är lika allvarligt som att stjäla en persons guld. För när du stjäl någons brev så stjäl du också hans tankar. Men alltså han har ingen, vad ska man säga, juridiskt att luta sig tillbaka mot Martin Luther när han kommer med de tankarna. Det börjar liksom utvecklas under 17 och inte minst 1800-talet. Det här med att rätten att ha en sfär omkring sig själv där inga externa aktörer, inte ens staten, får bryta sig in utan att ha en legitim ursäkt för att göra det. Alltså ett domartillstånd de facto. Den kommer under 1700-talet med upplysningsfilosofin och den börjar då implementeras i rättssystemen under franska revolutionen, faktiskt redan 1789.
För det här är väl en del i den vad ska man säga, kritikstormen mot det gamla samhället, just att man är förbannad på den här övervakningen som man har varit utsatt för.
Ja, ja. Jo, men alltså för upplysningsfilosoferna och inte minst då revolutionärerna som kommer där lite senare, slutet av 1700-talet, så är ju övervakningen, den statliga övervakningen blir ju symbolen, den ultimativa symbolen för allt som är fel med den gamla regimen, l'ancien regime, alltså tyranniets tidsålder. Alltså den kvarleva från den tiden som liksom den gamla världens stofiler och potentater använde för att liksom kväsa fria medborgares fria, förnuftiga, politiska tankar med. Allting som är dåligt med den gamla tiden på något sätt strålar samman i de här svarta kabinetten.
Men visst får det här en pendang sen i övriga Europa, alltså där man är livrädd, där kungarna är livrädda för att franska revolutionen ska sprida sig till övriga Europa.
Ja, och det ironiskt nog sker det även i Frankrike ganska snabbt. Att, alltså där, det förbjuder man ju brevövervakning och postcensur och så vidare. Och man upplöser det svarta kabinettet officiellt, men det återinförs ganska snabbt igen efter bara några år under terrorn, under Robespierre, och Napoleon blir ju mästare på det här med brevövervakning senare. Och det sker i hela Europa, alltså som motåtgärd mot revolutionens krafter så skärper man ju övervakningen av oliktänkande, och där blir ju övervakningen återigen på grund av en kris mer finmaskig och skulle vi säga bredare. Alltså det är fortfarande inte de stora massorna. Landsbygdens människor dras kanske inte in i det så himla mycket, men det är liksom mer med de som på något sätt inbegriper sig i skriftlig kommunikation och läser tidskrifter. Tidskriftsmarknaden exploderar ju under den här perioden.
Men det är det borgerliga samhället.
Ja, det borgerliga samhället, precis. Precis. Och den är ju ganska tidskriftsbaserad. Du vet, borgerskapet i Stockholm läser då franska tidskrifter och så vidare. Och det håller man koll på via postväsendet. Vem abonnerar på vilka tidskrifter? Vem kommunicerar med vem? Alltså det använder man till att kartlägga nätverk med, alltså postförsändelser. Så det blir ett väldigt viktigt vapen under reaktionens tid, som ju framförallt är där under Metternichs dagar där, från Wienkongressen fram till mars, eller fram till det stora revolutionsåret 1848.
Här har vi ju en massa politiska förändringar som driver fram övervakning på olika sätt. Men sen, samtidigt har vi ju teknologisk utveckling här. Så vi börjar när kommer telegrafen egentligen?
Ja, telegrafen utvecklas ju där under 1830-1840-talen. Och den ses ju som ett teknologiskt mirakel när den kommer. Alltså, ja, men den är ju helt fantastisk. Alltså, där har det verkligen en IT-revolution. För liksom under den tidigmoderna perioden, då är all transport eller befordring av meddelanden är bunden till fysiska fortskaffnings- eller transportmedel som postryttare och postdiligenser och så vidare. Det kan ta veckor, månader, i värsta fall år att skicka ett meddelande från punkt A till punkt B.
Ja, jag tror en postförsändelse i början på 1800-talet i Sverige, det kunde vi ta en vecka mellan Stockholm och Göteborg om jag inte minns.
Ja, det är helt korrekt. Och tänk dig om du skulle skicka någonting till Paris eller Lissabon eller bara Köpenhamn. Men alltså, med telegrafen så reduceras det till, du vet, till timmar, dagar i alla fall. Och det uppfattas ju som närmast ögonblicklig kommunikation. På så sätt är det ju ett mirakel. Men det är också en väldigt övervakningsvänlig teknologi, telegrafen. Och det skapar en massa oro där ute i Europa. Inte minst hos det väldigt privatlivsmedvetna borgerskapet. Och det är framförallt de som använder sig av telegrafen för sina affärer. För när man använder sig av telegrafen, om du ska skicka, alltså om du själv som kund ska skicka ett telegram till moster Agda i Amerikat eller något sånt, så börjar du med att du skriver ner ditt meddelande. Det kan ju vara vad som helst. Det kanske handlar om att du har fått ett barn, eller det kan handla om ekonomiska problem, du ber om hjälp, någonting väldigt personligt. Du skriver ner det på en papperslapp med vanliga bokstäver, överför det till en förtryckt telegramblankett, som du lämnar in vid den lokala telegrafstationen till en telegrafist som läser igenom grundligt så att vederbörande inte missförstår någonting. Sen översätter han det till morsekod. Det skickas som elektriska impulser över via de här ofta väldigt komplexa nätverken där det är massa mellanstationer fram till mottagarsidan. Och där översätts ju morsekoden till vanlig text av en ytterligare en telegrafist som förmodligen överlämnar det till ett telegrambud innan det går vidare till moster Agda. Så det är många, många ögon som läser med på vägen. Och det tycker ju, alltså som läser varje meddelande grundligt som en del av överföringen. Och det tycker ju borgerskapet är outhärdligt och oanständigt. Samtidigt som de är extremt beroende av telegrafen för sina affärer ofta. Och därför uppstår det då under 1800-talet en synnerligen lukrativ marknad för telegrafkoder. Alltså så här, kommersiella kodböcker som heter the Telegraph Codebook och så vidare. Som säljs kommersiellt till privatpersoner som dels vill spara tid och pengar. Alltså koder kan ju användas för att liksom, få ner komplexa meddelanden i några få ord. Men det handlar också om att skydda då personernas privata angelägenheter mot snokande ögon.
Men det fanns inga restriktioner mot att skicka kodade meddelanden via telegrafer?
Jo, det fanns det i början av telegrafens tid. Så i de här tidiga telegrafistreglementerna från 1850-talet som jag har funnit där står det ofta uttryckligen att det är förbjudet för privatpersoner att skicka krypterade meddelanden. Inte för stater, men för privatpersoner. Men det ändras lite senare under 1800-talet då den internationella telegrafunionen går in och ser till så att på grund av press från det affärsdrivande borgerskapet som använder det här för sin business att naturligtvis ska det vara okej att använda sig av så kallade trade codes, vilket utvidgas till att bli alla typer av telegrafkoder till slut. Men det ändras ju naturligtvis i ett slag år 1914, för då blir det förbjudet igen. Och det är som ett förbud som närmast varit konstant under hela 1900-talet. En annan ganska intressant konsekvens av den här privatlivsproblematiken det är att telegrafbolagen då, för att inte förlora allt för många kunder som är bekymrade över det här med bristen på, vad ska man säga, privatskydd, informationsskydd. De inför då sekretessregler och högtidliga eder för telegrafisterna där de ska svära vid guden allsmäktige att man aldrig då ska röja innehållet i de här telegrammen för obehöriga eller unwarranted persons som det står då i de engelska telegrafkonventionerna. Och det där med obehöriga, unwarranted, det är naturligtvis ett nyckelord i sammanhanget för staten är naturligtvis inte obehörig. Och i kraft genom den internationella telegrafkonventionen som kommer 1865 i Paris så kommer en paragraf som kan återfinnas i samtliga telegrafistreglementen i hela världen, vill jag påstå. En paragraf där det står att meddelanden som kan bedömas vara farliga, det står det dangerous, dangereux, eller hotfulla i förhållande till statens säkerhet ska stoppas. Och det gäller även innehåll som kan bedömas vara olagligt eller osedligt. Det ska stoppas och gärna då rapporteras vidare i systemet till vederbörlig myndighet.
Vi får ju telegrafen då i början på 1800-talet där, men sen kommer ju telefonen. Vilka möjligheter ger inte det till övervakning?
Ja, men telefonen hyllas ju av vissa som en säkrare kommunikationskanal. Har jag funnit en massa skriverier om.
Men stämmer det egentligen?
Nej, absolut inte. Det var ju minst lika övervakningsvänlig som telegrafen. Och det gäller för övrigt än i våra dagar. Men alltså de tidiga telefonledningarna till exempel. Du har säkert sett de här bilderna av telefontornet i Stockholm där på Malmskillnadsgatan. Där hänger ju liksom telefontrådar, eller telefonledningar som ett spindelnät över staden. Och varje telefonledning var kopplad till en specifik telefon. Så det var verkligen ett virrvar över de här stora städerna. Det var exakt hur många telefonledningar som helst. Det var innan man började gräva ner dem. Och tyvärr var kvaliteten så dålig på de tidiga ledningarna att när två ledningar kom för nära varandra så skedde någon slags ljudspill mellan ledningarna. Så man kunde höra vad man sa för den andra ledningen.
Alltså, men det där kommer jag ihåg från min ungdom att man faktiskt ibland kunde höra.
Ja, det hängde kvar. det hängde kvar ganska länge. Det var tydligen mycket, mycket värre där på 1880- och 90-talet. Alltså jag läste som någon i Stockholm så klarade att han kan höra hela kommunen när han försöker prata då med sin familj. Ett ännu allvarligare problem ur ett privatlivsperspektiv, det var det här med de manuella telefonväxlarna. Där man hade manuella växeltelefonister eller telefonistinnor, för det var ju ofta unga ogifta damer. När de kopplade ihop de här samtalen manuellt. De var naturligtvis bundna av lika stränga sekretessregler som telegrafisterna. Alltså de fick sparken. De kunde till och med hamna i finkan om de spred uppgifter om de här telefonsamtalen. Men även om vem som talade med vem. Alltså det här med metadata. Det fick inte spridas till det obehöriga. Men det ingick samtidigt i jobbet att de skulle gå in på linjerna. Alltså på de här olika ledningarna. Och kolla att ljudkvaliteten var okej. Eller att kunderna inte använde telefonen på ett obehörigt sätt. Det har jag också hittat exempel på. Alltså man,
vad var obehörigt
ja,
sätt?
Ja, exakt. Vad kan det vara för någonting? Jo, men jag hittade ett exempel då. En snubbe hade anklagades för att ha använt sin privata telefon som en slags informell telefoncentral för hela kvarteret. Så det kom in fullt med folk som istället för att köpa en egen telefon, de kanske betalade några ören till Bosse. Och så kunde de få låna Bosses telefon. Och det underminerade ju kundunderlaget för det aktuella telefonbolaget. Och det fick inte ske. Så som jag har förstått det finns indikationer på att i alla fall vissa telefonoperatörer gick in och kollade så att det var liksom rätt röster i rätt telefon. Det är de där tre. Det ska inte vara en fjärde. För då kan det bli problem. Jag har faktiskt ett exempel som jag har med i boken då. Det är ett danskt exempel från Fyn. Då det är en lokal telefonoperatör, Fyns Telefon Aktiebolag, som efter en konflikt med en specifik kund går ut offentligt och kungör att man aldrig får anförtro verkliga hemligheter åt telefonen. Verkliga hemligheter, står det, bör aldrig anförtros telefonen, för det kan alltid vara någon annan som lyssnar. Och det handlar om en konkret konflikt där en advokat har klagat över att hans telefonsamtal på sitt bröts. Och han fick veta att det var på grund av att den mottagande sidan hade då missbrukat sin telefon. Och han menar, det går inte. Jag använder det här för mitt, alltså i tjänsten. Jag är beroende av konfidentialitet. Annars kan inte jag jobba som advokat. Och då menar man att telefonen är kanske inte rätt kanal för det. Det är ett osäkert kommunikationsmedel.
Men det fanns ingen motsvarighet till de svarta kabinetten här på telefoncentralerna, att man hade liksom speciella rum där folk satt och lyssnade av?
Det kommer, men lite senare. Alltså, jag har inte sett indikationer i mitt källmaterial. Jag arbetar ju framförallt då med europeiska förhållanden. Men jag har inte sett någonting som tyder på att det förekom systematisk statlig telefonavlyssning. Att det förekommer naturligtvis ad hoc ibland, men det är ingenting systematiskt före första världskriget. Och då ändras ju allting i ett slag.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do. And start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.
products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Det kanske är dags, vi har ju redan pratat lite om första världskriget, att det var det stora skiftet för massövervakning. Men vad var det, första världskriget känner ju alla till. Men hur utvecklades övervakningen då under första världskriget?
Ja, men den gick ju från att ha varit mer målinriktad, i vissa avseenden kanske socialt sett ganska ytlig och också lite ganska ad hoc, till att bli ren massövervakning. Så tillvida att när det gäller den här kommunikationsövervakningen, att det inte bara var...
Gäller det alla länder i Europa då under första världskriget?
Ja, alla Europa, men det kommer liksom i olika faser.
Och även Sverige och Danmark som inte är indragen i det här kriget?
I högsta grad. Det gällde även om, inte, kanske inte minst de neutrala staterna som kämpade desperat för att hålla sig utanför kriget. Alltså precis som under andra världskriget så var ju de skandinaviska länderna, men i första världskriget kanske ännu mer Danmark, på grund av Danmarks utmärkta telekommunikationsförbindelse med öst och väst, med Ryssland och Storbritannien på samma gång. Danmark och Sverige, det var ju spioncentraler. Det vimlade av mer eller mindre suspekta aktörer som på olika sätt levde av att sprida information om kriget. Alltså det påverkas agenter, journalister av olika slag, krigskorrespondenter, propagandamakare och rena spioner. Och det var en... Och jag talade om massövervakning. Det var massövervakning så tillvida att det var, när det gällde då kommunikationen, så var det då alla telegram som skulle läsa igenom. Det var inte bara vissa...
Alltså det måste ju, apparaten måste ju ha växt här alltså.
Enorm.
Det måste ju vara mycket mer människor inblandade om man ska...
Ja, jo.
För att samtidigt här så växer väl kommunikationen också. Fler och fler använder telefoner och telegram.
Ja, exakt. Jag menar alltså, det är enorma mängder information som ska skannas igenom. I början, om vi tar det skandinaviska exempel, så vi började använda massor av telegrafisterna på golvet som med hjälp av skärpta censurföreskrifter, alla de som redan existerade från 1800-talet, det här med statens säkerhet. Men kanske lite mer specifik om att man får inte prata om militära förhållanden, man får inte sprida rykten som kan tyda på att det förekommer antipatier eller sympatier mot vissa krigförande parter och så vidare. Man tänker sig att det är telegrafisterna själva som ska hantera det där, men det funkar inte, för att liksom, det är information overload. Det är alldeles för mycket kommunikation, det är alldeles för mycket telegram. Det är på grund av krigets egen informationsgenererande dynamik. Så man började anställa då rena censurer, alltså så telegraph censors, och det är ju efter engelsk förebild. Alltså det engelska massövervakningssystemet som testas redan under boerkriget, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, men etableras fullskaligt under första världskriget med så cable censors över hela världen. Alltså England är ju, Storbritannien är en kommunikationsteknologisk supermakt på den här tiden och äger 60% av all så kabelinfrastruktur som går över världen. Och det använder man ju till att föra informationskrig. Alla telegram som på något sätt passerar engelskt territorium, och då snackar vi om hela imperiet, ska läsas av cable censors. Och det cable censors finner, som av någon annan kan anses vara intressant, skickas då vidare till MI5, MI6 och andra typer av myndigheter. Eller till, i England får man någon som kallas för Room 40, som är föregångare till Bletchley Park och det här GCHQ och alla de där. Som är alltså gängse språkkunniga humanister med kryptogärna som sitter och alltså liksom, får hemliga koder att smälta inför deras ögon och liksom lämnar ifrån sig då dekrypteringar till vederbörliga myndigheter. Och det har vi även då i mindre skala i Skandinavien.
Men påverkar det här krigsansträngningarna? Eller kan engelsmännen utnyttja det här informationsövertaget i krig då med?
Ja, i allra högsta grad. Och det mest berömda exemplet är ju naturligtvis Zimmerman-telegrammet. Som ju är ett telegram som eventuellt ändrade historiens gång. Det skickades ju av den tyske utrikesministern Arthur Zimmermann 1917. Egentligen var då mottagaren den tyska ambassadören i Mexico City. Men man skickar via en ganska komplicerad rutt. Köpenhamn, kablar över Storbritannien till Washington. Och i Washington skulle det här som var så här toppkrypterat dekrypteras och rekrypteras i en lite enklare kod för skickas ner till Mexico City. För han hade inte tillgång till samma super toppnotchiga krypteringsapparatur som han hade i Berlin. Men på vägen så snappas det här upp av brittiska kabelsensorer som skickade det vidare till Room 40. Och trots att det var en topphemlig kod med det episka namnet 0075 så tog det ungefär en natt för de här kodknäckarna. Och det här var innan, vad ska man säga, det matematiska paradigmet slår igenom på allvar i krypteringen. Så de som knäckte Zimmermann telegrammet, jag tror att ena han var... En var expert på gammal grekiska, den andra han var så här, kyrkohistoriker som hade kyrkofadern Augustinus som sin käpphäst. Men de knäckte den här koden och insåg att det här är dynamit. För det handlade om att tyskarna stod i begrepp att återinföra det oinskränkta ubåtskriget för att knäcka Storbritannien. To starve her to death, för att hungra ihjäl, svälta ihjäl henne. Men det fanns en viss risk att det skulle då dra in USA i kriget eftersom även då neutrala skepp skulle sänkas. Därför ville man gardera sig genom att få med Mexiko på Tysklands sida mot USA. Så mexikanerna skulle anfalla USA söderifrån över Rio Grande. Och då skulle då tyskarna i gengäld hjälpa mexikanerna med att återerövra Lost Territory i New Mexico, Arizona och Texas. Och där insåg britterna att det här är ett ganska starkt argument nu om man ska liksom bryta den amerikanska isolationismen. Så man såg till att ett decrypt läckte till den amerikanska ambassaden och därifrån gick det vidare till Woodrow Wilsons administration och där blev det ju då naturligtvis, det skapade ju ramaskri naturligtvis och det publicerades via Associated Press i alla amerikanska tidningar, piskade upp en väldigt Tysklands negativ stämning får man säga, tysk kritisk, en shitstorm basically.
Och det användes... anfall från Mexiko kom aldrig.
Nej, det kom aldrig. Och det användes ju, Zimmermann-telegrammet användes ju också av Woodrow Wilson när han höll sin war address, alltså till kongressen. Och pratade om att tyskarna kan man inte lita på, se vad de håller på med. De försöker provocera fram lömska anslag mot oss, at our very doors. Att det här var liksom bevismaterialet. Så absolut, uppsnappade telegram och informationsövervakning påverkade definitivt strategiska händelser på det här makropolitiska planet och makrohistoriska planet.
Men här pratar vi om övervakning mot nyckelpersoner egentligen, ambassadörer och utrikesministrar och sånt. Men fanns det samtidigt en övervakning här redan vid den här tiden riktad mot vanliga medborgare?
Så? Ja, men de vanliga medborgarna hittade man ju. För att hitta de här nyckelpersonerna så var det ju först så var det ju tvungen att gå igenom de stora massornas kommunikation.
Så allting, allting gick sig igenom egentligen?
Ja, all telegrafisk kommunikation, all utrikespost i alla fall. Och i vissa länder, inte minst då i telefontäta Skandinavien, även telefonin. I början bara utlandstelefonin, men snart också inrikestelefonin. Det införs till och med en fantastisk regel 1917 på skandinaviska telefonledningar får man bara nyttja skandinaviska språk. Försöker de samtalande flika in främmande ord på främmande språk ska telefonsamtalen avbrytas omedelbart. Och det var också en sån kontraspionagegrej. Alltså man visste att det fanns massor av tyska spioner som var förklädda som ambassadpersonal som enligt den norska underrättelsetjänsten formligen ynglade av sig längs den här vidsträckta norska kusten. Där de stod med kikare och höll ögonen på så här skandinavisk sjöfart, alltså konvojer som gick från Skandinavien till Storbritannien. Och enligt den norska underrättelsetjänsten så skickade de uppgifter om de här skeppen då via moderna kommunikationsteknologier till ubåtarna, men via Berlin. De kunde ringa iväg uppgifterna, de kunde skicka med brev, de kunde använda sig av telegrafen. Enligt någon källa så hade de till och med så här ficktrådlösa apparater. Det stämmer knappast. Alltså små fickradior som gjorde att de kunde kommunicera direkt med ubåtarna. Men alltså man var väldigt bekymrad för det. Och ett sätt att motverka det var liksom att skärpa kontrollen av de skandinaviska telefonnäten. Och det gjorde att det var massor av, inte för att det vimlade av utlänningar, men att det var ju då till exempel holländare, fransmän, ambassadpersonal, affärsmän och så vidare som upplevde att det kom in kvinnoröster och avbröt deras samtal. Så på grund av att jag noterar att ni talar utländska språk, avslut omedelbart, annars måste jag avbryta. Och så skickades det en rapport om detta.
Mellankrigstiden, för vad händer under mellankrigstiden?
Ja, det är en av poängerna i boken är ju det att det är inga, övervakningsmässigt så är det inga vattentäta skott mellan första och andra världskriget.
Nej, alltså, det fortgår hela tiden.
Precis. Det sker den här förskjutningen där man går från kontraspionage till antikommunistisk kontrarevolutionär övervakning under slutet av första världskriget. Och den fortsätter även under 20-talet i något nedtrappad form, men den förekommer fortfarande. Alltså man på Köpenhamns huvudtelegrafstation så behåller utrikesdepartementet till exempel hela tiden en särskild ämbetsman som ska hålla koll på telegrafisterna. Man tycker att de slarvar med allt som har med säkerhetspolitik att göra. Så ska hålla koll på dem för att särskilt se till att de kan hantera den bolsjevikiska agitationen, som man säger. Och jag har bökat fram en lite bortglömd övervakningsskandal i Sverige ju, där på 1920-talet, där socialdemokraten, stockholmska socialdemokraten, avslöjar ett hemligt avlyssningsarrangemang i Stockholm. Där telefonerna har särskilda avlyssningsledningar kopplade till olika socialistiska nätverks- och privatpersoners telefoner. Och det blir en stor skandal under år 1924. Det blir ett ärende för riksdagen till och med. Då Per Albin Hansson bland annat dundrar till och börjar snacka om att svenska myndigheter för sig med svarta kabinett. Han använder sig faktiskt av det uttrycket. Och han säger faktiskt i riksdagen att han vet att även Hjalmar Brantings privata telefon har varit övervakad systematiskt från slutet av första världskriget fram till 1924. Alltså även under en period då Branting var Sveriges statsminister. Och det här upptrappas ju igen på 1930-talet. Alltså vi kan ju bara kolla på Per Albin Hansson. Han går från att vara väldigt övervakningskritisk där under 1920-talet. Han verkar se det som en kvarleva från en odemokratisk, fördemokratisk tidsålder till att efter år 1933 då nazisterna har tagit makten i Tyskland till att liksom successivt till så att det byggs upp det man senare kallar då för en allmän säkerhetstjänst. Alltså en övervakningsapparat, en successivt upptrappad övervakningsapparat riktad mot odemokratiska hotbilder. Alltså man använder sig av det man vet är odemokratiska metoder för att skydda den ännu ganska bräckliga svenska demokratin. Och det sjösatt redan innan andra världskrigets utbrott.
Du följer ju den här utvecklingen ända fram i nutid i princip.
Ja, det gör jag.
Men då får man kanske läsa boken egentligen. Så har vi en liten tid så där. Men du, Andreas Marklund, aktuell med boken Övervakningens historia från svarta kabinett till digital massövervakning. Vad kul det var att prata med dig idag. Tack för att du ställde upp detta.
Tack detsamma.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.